Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Vi måste ju satsa på att rensa ut narkotikan ur vårt samhälle.
Torsi, där, jag får bara fråga, har man inte försökt det i decennier?
Absolut inte. Det är bara att kliva ut på här ute så är det...
Har det inte funnits många insatser för att försöka komma åt narkotikan och skapa ett narkotikafritt samhälle och så?
Nej, men det finns inte tillräckligt med resurser för att göra detta.
Just nu flyger nyheten över världen om en svensk ung rapartist som har mördats. Hur ser du på den nyheten?
Ja, det är klart. Det är en tragedi. Ett ungt liv som släcks. Det är alldeles för många liv som släcks i spåren av den här gängkriminaliteten. Vad jag förstår så är det det handlar om. Vi måste ta problemet med knarket i vårt land på största allvar. Jag har gissat upp det här tidigare.
Att människor dör av knark är i Sverige dubbelt så vanligt som EUs genomsnitt enligt de här siffrorna. Hur bra fungerar den här hårda politiken då?
Den är väldigt framgångsrik därför att den innebär att färre människor dras in i missbruket relativt sett, och det är bra.
Om dubbelt så många dör, varför är det framgångsrikt?
Ja, därför att dödlighet, att dö är inte den enda effekten som kan komma utav missbruk.
Men det måste nästan vara den värsta.
Ja, folk dör inte omedelbart, men de blir ganska såsiga i huvudet.
När man träffar de här unga personerna, när man sitter där i radiobilen och försöker prata med dem och de är väldigt drogliberala, så brukar jag försöka, det är klart att man ska diskutera, men jag brukar dra en liten annan vinkling för att de ska förstå varför man inte ska bruka droger. Och då brukar jag säga att, men tänk om din mamma är hjärtsjuk och hon ska opereras akut. När du kommer in och rullar in henne där i operationsrummet, så står läkaren där och har en feting i handen och drar ett djupt blås. Plus kanske dra en lina. Vill du att han ska operera din mamma? Jag garanterar att alla skulle säga nej.
Jag vill börja i slutet av boken, Johan.
Ja.
Det var väldigt gripande för mig, för att boken i helhet, du är jävligt neutral i hur du tar upp och lägger fram alla olika sidor av det.
Är han?
Jag tycker det, men det är för att jag är vinklad åt din sida.
Ja, neutral från din håll. Okay.
Men det var en grej som grep mig, för sista kapitlet är mer som ett brandtal, men det är en grej som fångade upp mig specifikt, och du skriver: media har misslyckats med att granska makten. Framförallt under det 1980- och 1990-tal där den svenska linjen om narkotika knådades fram och cementerades. Dessutom, vilket borde få många journalister att börja svettas, har vi aktivt bistått politiken och agerat megafon åt de personer och organisationer som borde ha granskats. Och det här säger du i samband med att du satt i ett redaktionsmöte på SVT, om jag inte missminner mig.
Ja, exakt. Det handlar ju stort om att förknyta ihop säcken generellt också. Och jag menar, det som finns med i boken är ju toppen på ett isberg, men om man bara ska backa lite, så någonting som jag verkligen tyckte var jobbigt när jag höll på med researchen för det här, som jag höll på med väldigt länge, det var ju att se hur mitt eget skrå hade misslyckats i den här frågan.
Men kan du berätta om den här dagen? För det var väl det som triggade dig till att skriva boken?
Ja, men
boken.
Det var en av dem. Ja. Ja, men, man kan säga att det var ett morgonmöte. Och på den tiden så hade man ett stort morgonmöte på redaktionen. Och en rapport, Aktuellt, online. Alla som jobbar på nyheterna. Det är en stor redaktion. Vi är liksom, visst, det är mycket fotografer och sånt också. Men manmässigt så är vi störst. Liksom. Och då hade det varit en debatt och ett inslag kvällen före. Inslaget var från Köpenhamn, ett så kallat brukarrum som hade precis invigts. Ett brukarrum är en vårdinrättning, kan man säga, där människor med drogproblem, alltså inte vem som helst, det här är människor som har svåra drogproblem, kan använda droger. Till exempel injicera heroin kanske, men det kan också vara att man röker heroin eller tar en annan drog. Ofta är det här människor som är ganska illa däran, och de tar också droger som är dödliga. Man kanske blandar. Så att tanken är att man vill få dem dit för att de ska få ta sin drog. Och sen så kan man liksom få in dem i systemet på ett sätt. Alltså man kan ge dem tillgång till sjuksköterskor. Man kan ge dem vaccin. Man kan ge dem terapi. Allt sånt där. Och då var det så att reportaget var bra. Det var ett bra reportage, de hade varit nere i Köpenhamn, det var inga konstigheter. Men sen var det en debatt efter. Det ska alltid vara en debatt, så knyta ihop säcken liksom. Och då hade man tagit Martin Kåberg, som är ansvarig för sprutbytet här i Stockholm. Och har lång erfarenhet av skadebegränsning och jobba med människor som har missbruksproblem. Och på andra sidan hade man då RNS ordförande. Och RNS är en organisation som heter Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, som jag skriver mycket om i boken. Det är en lobbyorganisation som på många sätt vann och fick igenom hela sitt program när det kommer åtminstone till kontrollpolitiken. Och som samarbetade mycket med polisen och påverkade polisen och drev fram liksom konsumtionsförbudet 88 och straffskärpningen 93.
Det är den organisationen som startades av, vad heter
Nils Bejerot, exakt. Mm. Så det där var ju så här klassiskt exempel. Jag jobbade som vetenskapsjournalist också under de här åren på SVT, och vi hade jag och en kollega hade till och med haft så här föreläsningar om falsk balans. Falsk balans kan vara där man, om vi säger att nu gör jag det enkelt för mig, okej, vi har klimatförändringar. Man är relativt överens om det mesta där, men du har några liksom outsiders. Och att då bara tutta ihop en mot en utan att ge den större bilden.
Right.
Då blir det falsk balans. Det blir inte balanserat.
Det ser ut som att det är 50-50.
Exakt. Mm, okay. Eller en vaccinfaro till exempel. Så här, du tar en vaccinskeptiker mot någon som har jobbat med vaccinationer i liksom, 30 år.
Till exempel.
Ja. Ja, men det där är, det finns många falsk balansfällor som inte ens ses som falsk balans i Sverige också. Men i alla fall, så att det där, jag reagerade på det där. Men dels hur man hade tuttat ihop de här personerna. För han kom med liksom egna erfarenheter med forskning och lalala. Och Per Johansson då från RNS, han bara, vi ska inte hjälpa människor att knarka. Vi ska hjälpa dem att sluta knarka och sådär. Och har man inte koll på den här organisationen, så förstår man inte vad som är problemet här. Det var därför jag bland annat ville skriva den här boken. Men programledaren efter den här debatten, hon bara sammanfattade debatten med, ja, det här är ju två tyckande från olika sidor, det är svårt att värdera det här. Ja, nu går vi till nästa inslag. Så dels var jag förbannad på det, men sen var det också en av de högre cheferna, inte som menade något illa, men efter diskussionen, hon bara, ja, men det har inte hänt så mycket i den här frågan sedan 80-talet. Hon hade bevakat det. Och då flippade jag liksom. Och ni måste tänka på att det här är i en scen där det är mycket folk, det är tunga redaktörer, reporter. Liksom. Så om du ska säga någonting, du måste antingen ha liksom, vara en narcissist, eller så måste du ha någonting vettigt att säga. Och, så att jag liksom, jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa, och jag skriver i boken, så jag kommer inte ihåg, jag bara blev förbannad.
Johan, var du hög?
Jag trodde att jag var hög, så liksom surrealistiskt var.
Well, hopefully you picked the right drug, so maybe not.
Exakt, jag borde ha haft någon centralstimulant. Men så att jag bara lackade ur och förklarade, vi kan inte låta lobbyister sitta med experter på det här sättet. Vi måste gå till botten med hur det ser ut. Det här är inget svårt. Du måste varudeklarera den här lobbyorganisationen. Så att det var liksom en pusselbit av många som gjorde att jag till slut började ta tjänstledigt, satsade all journalistisk prestige och massa pengar på att göra det här projektet.
Vilket år var det här?
Det här var 2016 var det typ.
Oj.
Sådär. Så det var bara en pusselbit bland många. Jag började med boken hösten 2019. Så det var en del. Sen var jag också, jag är jättetrött på nyhetsjournalistik. Jag har jobbat med företrädesvis snabb nyhetsjournalistik sedan 2010. Du kommer bara se och så långt med det. Det är politiken, du är mycket där, bara spelet. Jag tycker ju om att gå till botten med saker. Sådär. Och det är rätt svårt att göra det, för att SVT nu, jag vet inte om ni har följt med i debatten, alltså nu får vi ju inte skriva något långt heller. Och de flesta inslagen är så här 30 sekunder, 60 sekunder. Vad fan lär man sig på det?
Varför får ni inte skriva långt?
Ja, men det är det här med tidningsutgivarna och sådär, och konkurrens och så, tassa in på deras områden. Vilket jag förstår också.
Däremot, förlåt, jag fattar inte.
Men SVT är ju ett tv-medium från början, precis som radion är. Om ni har sett radions nyheter nu, de har ju liksom tre punkter.
Just det.
De har ju knappt något text alls.
De får kritik av andra för att de också skriver långa texter. Det ska ju tidningar hålla på med, SVT ska hålla på med bild.
Det var inte det man fick liksom. Okay. Det var inte därför SVT kom till en gång i tiden. Sen kan man ju ändå ha...
Nu är det
ha...
en annan värld.
Vad sa du?
Men nu är det ju en annan tid.
Ja, men exakt. Så att, men det där, det ska bli ett nytt långt avtal nu. Så det är massa politisk diskussion om det där. Sen kan jag tycka att jag förstår det. Sen kan jag tycka att så här, egna granskningar, till exempel när UG är stora gräv eller någonting. Då är det ju bara bra att SVT också har mycket text. Så att andra medier kan ta det och göra rewrites och gå vidare.
Mm.
Men jag tycker... Men det, då pratar jag om originaljournalistik. Men jag förstår ju diskussionen.
Mm.
Och jag gillar att skriva. Alltså, när man gör ett inslag till Rapport eller Aktuellt. Du får ju knappt med någonting.
Mm.
Men jag menar, en nyhetstext på 3-4 tusen tecken, då kan du få med mycket. Och nu har jag ju skrivit en bok, då får man räkna ord istället för tecken. Så det är nice.
Men jobbar du inte alls på SVT?
Jo, jag är tillbaka sedan januari nu. Jag jobbar 75%.
Och vad gör du då?
Nu är jag tillbaka på online. Så att typ det man ser på SVTs app. Typ mycket direktrapportering. Det har varit massa Ukraina och grejer.
Blev sådana snabba clickbaits?
Men jag tycker inte vi kör så mycket clickbaits. Nu.
Faktiskt inte. SVT är bra på det. Det får jag ändå ge dem.
Men det gör ingen
annan. Det är mer du, din tidning.
Fast det gör inte de andra där heller så mycket. Jag tycker typ som Expressen och Aftonbladet. Det fanns ju en tid där det var väldigt mycket clickbaits.
Mm.
I alla fall Expressen har ju gått mycket mer åt. Ja, men de är ju, det är ju den fina morgontidningen nu med sina långa reportage. De lägger mycket pengar. Ja.
Fast de är väl ingen kvällstidning Expressen?
Ja, förlåt. Alltså. Ja. Sen DN vet jag inte, men det går väl bra för de flesta medier nu. Nu får vi se vad som händer i liksom lågkonjunkturen.
Men det var ett tag sedan det pratades om mediekris.
Ja, men det går bra, och DN låser ju upp sin sajt hela tiden. Men jag märkte.
Jag tycker det är bättre när de är låsta så färre läser
de. Ja,
men alltså det är väl olåsta tag och så låser de, eller?
Nej, men de kör ju så här, nu är kriget i Ukraina, vi låser upp sajten. Valet, vi låser upp sajten.
Men det är hela
det är tisdag
tiden.
Vi låser upp sajten.
Det är alltid en anledning att låsa upp sajten.
För att visa sig god också. Ja.
Men hur har boken mottagits av dina kollegor på SVT?
Ärligt talat, jag måste säga att jag var beredd på mycket mer tjafs och skit. Och det har hänt sjukt mycket i den här frågan på bara typ 2 år. Bara sedan jag började med att skriva den här boken. Vilket är lite... Ja, men det finns en så här... Det fanns en dansk journalist och författare som skrev en bok om Sverige och svenskarna, på tal om det, 1982, som heter Fallet Sverige, en dansk skalle på det svenska förmyndarsamhället. Jätterolig bok, han går igenom allt han hatar med Sverige. Typ att man inte får köpa alkohol innan klockan 12 och allt sånt där. Det var 80-talet, så det var ännu mer så förmynderi. Men han har ju den här, han säger så här, redan då, skam den som inte tror att svenska media ger sig på fienden först när den är på väg att falla. Det är ju verkligen typ det som håller på att hända, tycker jag, med narkotikapolitiken. Nu har det blivit så mycket uppmärksammat, så nu börjar andra börjar tassa in på det här. Jag menar typ Norsi kan få en fråga om legalisering när hon säger att liksom, vi ska rensa ut narkotika i hela samhället. Det hade varit otänkbart för bara 3 år sedan.
Ebba fick den frågan också från Ashkan.
Vadå?
Du ställ... Ebba Busch, du ställde
frågan. Ja, exakt. Och det blev ju katastrof. Jag menar, alltså, inte för er skull, men jag menar, det, nej, vad var det för...
Men det är också intressant. Okej, din bok Vi ger oss aldrig, och det står på boken, så gick det till när Sverige förlorade kriget mot knarket. Och när du sa det, Ashkan, the war on drugs, Ebba sa, men vi har inget krig mot knark.
Men det stämmer inte. Däremot så har vi inte haft det här militära kriget som USA hade nere i Sydamerika, och även, jag menar, USA på, jag vet inte om ni har läst om det, men på 80-talet när det blev vanligare med inhemsk odling av cannabis uppe i Kalifornienbergen, då körde ju Apache-helikoptrar och specialstyrkor ner där och brände. Alltså man la sjuka pengar på det där. Vilket i sin tur ledde till att man började odla inomhus. Och hydroponics och allt det här. Så att det här kriget, militära kriget mot speciellt cannabis på den tiden, det ledde till att man gömde cannabisodlingar mycket bättre. Och det ledde också till att det blev starkare och starkare, för att det var bättre att odla inomhus. Och det där är så här klassisk grej med, ju mer, alltså det kallas ju så här ballongeffekten lite grann. Alltså trycker du någonstans på en narkotikamarknad, då kommer det ut någon annan, det händer saker.
Vi kan se det även i Rinkeby, vi har ju pumpat in med polisiära resurser. Vi har inte lika mycket marknad i Rinkeby centrum, men vad händer? De är ju att sälja utanför min tunnelbanestation Västra Skogen, hela tiden.
Ja, men det
är därför jag har ändrat mig.
Men så kommer det att vara, och det där gäller ju även typ, alltså, kolla, det är ganska intressant just nu, det här snackar ingen om i Sverige, för vi är ju helt liksom illiterata när det kommer till narkotikadiskussionen, men nu är vi i ett stort skifte där vi går från liksom plantbaserade droger till syntetiska droger. De syntetiska drogerna kommer ju ta över förr eller senare, och de är mycket starka. Kolla USA och opioidkrisen och sånt där. Det är det som också händer när man trycker till mot vissa droger. Då anpassar sig marknaden. Jag menar, de mexikanska kartellerna idag har gått från cannabis till heroin. Två ganska jobbiga saker, för du måste odla cannabis, du måste odla valmo. Men nu gör de metamfetamin på ett P2P-sätt, vilket gör att man kan göra det jävligt effektivt i labb som ingen kan se från någon helikopter. Och där översköljer man USA med. Så att, alltså, narkotikamarknaden förändras hela tiden. Och den här, det måste man liksom förstå. Och det är det jag tycker är intressant med Holland. När de skapade sin narkotikapolitik, det är därför jag tar upp det i boken också. De sa redan från början att vi kommer inte kunna kontrollera narkotikaproblemet, utan narkotikan är liksom ett fenomen som tillhör moderna samhällen, och vi måste lära oss att liksom kontra det hela tiden, och det kommer påverkas av både internationella och nationella kulturella trender. Det är det vi ser nu. Det finns en väldigt hög eller stark tro på att man med politik kan styra hur mycket människor använder droger i ett samhälle. Det tror ju verkligen många svenskar, tror jag, människor överlag, men det stämmer ju inte heller. Kolla på alkoholen idag, vi har mer tillgänglighet på alkohol än någonsin, men kidsen dricker mycket, mycket, mycket mindre än min generation. Och det har ju med kultur att göra.
But this is also something that's interesting, because reading your book, there is always this question about how culture changes. Is it top down or bottom up? And it seems that the government and the media have really succeeded to shape the Swedish culture when it came to the drug question, which is really fascinating. So can you talk a little bit about that, and maybe about also like the media's role, because it's like it has been like used as an instrument of the government.
Men, och det är ju helt sant fram till typ slutet av 80-talet, tidigt 90-tal. För vad hände då? Vi får en mediemångfald som vi inte hade. Vi går med i EU. Allt det här, Sverige är inte längre en isolerad ö. Vi är väldigt bra på att så här klappa oss själva på ryggen och säga att vi är duktiga. Men hur mycket har egentligen att göra med att vi är så här? Vi har liksom bra tillgång på råvaror. Vi ligger skyddat uppe i norr. Alltså vi har tur, ärligt talat, med vår geografiska läge. Så det spelar ju in där till exempel. Nu har det blivit en katastrof, för att nu har ju Sverige blivit en transitmarknad också, med tack vare gängen. Så nu har vi på något sätt lyckats bli ett transitland, trots att vi ligger liksom långt uppe i norr. vilket är en jävla bedrift. Men,
are we now transit country?
Ja, det är svårt att veta hur mycket, men det är definitivt så. Och det har att göra med att den organiserade brottsligheten idag och narkotikamarknaden har professionaliserats så inåt helvete de senaste 20 åren. Så det finns inte den typen av liksom hippielangare riktigt på det sättet. Det är klart att det finns. Men nu är det ju så att du har ju nätverk som kontrollerar allt från odling i Marocko och hela vägen upp hit. Och vad händer då? Jo, det blir mycket mer värdefullt. Och då är det också mer pengar att behöva försvara med våld. Så att det har ju verkligen hänt mycket med narkotikamarknaderna i de senaste 20 åren.
And you don't really need to get your drugs on the street, right? You can get them in the mail.
Ja, men, men till exempel. Även om det är fortfarande en liten del. Men även, de har ju också digitaliserats. För jag menar, de flesta överlåtelser sker via Wickr eller olika appar. Även om man droppar över den. Men för att gå tillbaka till Sverige har ju verkligen lyckats att indoktrinera sin, eller i alla fall flera generationer i den här frågan. Och det har att göra med att man har lagt väldigt mycket pengar från 60-talet till slutet av 80-talet fram till typ 90-talskrisen kan man väl säga. På att dunka in ett budskap kring drogerna.
Knark är bajs.
Ja, men knark är bajs. Det ska inte vara någonting som du ska behöva tänka liksom, du ska kunna reagera med magen. Och det var ju också en anledning som jag har sagt tidigare, att jag var så jävla irriterad på att vuxna människor blev så dumma så fort man började prata om drogerna. Alltså även kloka, välutbildade människor på jobbet eller så här. Det räckte att påpeka något problem med svensk narkotikapolitik, vilket är mitt jobb att påpeka, så kunde man få liksom, jaha, ska vi bara legalisera allt då? Ska vi släppa det fritt? Det går liksom,
Do you want to sell heroin in ICA?
Ja, men i barns.
The first question.
Ja, men exakt.
Men har inte det att göra med att å ena sidan så har det varit tabubelagt för det råder total konsensus, och sen så ska du öppna upp för en diskussion. Alla får ju syntaxerror. Alltså, man har inte haft någon kultur. Nej. Det är du som du brukar säga. Sverige har inget språk för att prata om det.
Nej, men det finns.
Det är du som brukar säga det.
Ja, men du har helt rätt där. Och så är det ju. Men det är en ganska stor generationsklyfta här också. Typ om man ser 90-talister och uppåt. De som inte har varit inne i den här övertagningsapparaten. Men det lades ju verkligen väldigt mycket pengar. Alla var överens. Och för detaljer så går jag igenom det där i boken. Och som sagt, det där är ju toppen på isberget. Jag kunde ha liksom skrivit en 8 gånger så lång bok med tokigheter och liksom visa på indoktrinering. Men Sverige var ju, och som jag också skriver någonstans i det här kapitlet med Holland, att svenskarna var ett folk som lät sig styras uppifrån.
Och vad beror det kanske, på då?
Ja, det beror på. Det är den så här kuggfrågan.
Men är det inte så att vi svenskarna vill gärna att någon kommer och säger åt oss hur saker och ting ska vara? Går det tillbaka till kristendomen och husförhören och så här, att prästen kommer dit och har läxförhör? När vi är ute och föreläser från polisens sida så vill alla bara säga ja. Det är ingen som kommer med kritiska frågor heller.
Nej, men det är så. Och sen byter man sida som kollektiv över natten och så pratar ingen om det. Och så kommer det säkert bli den här frågan också. Men då är det ju bara det att det är ingen som behöver ta ansvar för det som har varit. Så jag diskuterade senast igår att någon som sa att typ vi behöver fler sådana här böcker fast i andra ämnen också, som visar lite. Men problemet är att du måste lägga ner så mycket tid på research, och vi har så liten marknad här. Fackböcker säljer inte så mycket om man inte känner sig.
Och det är typ max 4 miljoner som kommer läsa den. Det är max som kan läsa och köpa den.
Liksom. Nej, det går inte. Så att det är fler som lyssnar på poddarna än som läser boken, gissar jag. Beror på vilken podd det är.
Men det är faktiskt deprimerande det där med att befolkningen i Sverige gillar att bli styrda uppifrån. Och en take på det är att Sverige som modern nation har aldrig gått igenom en fas av ordentlig feudalism där man har haft decentraliserade, självgående styren. Så vi har alltid varit centralstyrda från första början när Sverige grundades som modern nation. Och att till exempel vi har haft mycket snö och man med skidor kunnat ta sig runt hela landet och sen mikrostyra alla olika delar av landet. Vi har varit skyddade av skärgården, så vi har inte kunnat bli anfallna på samma sätt som massa andra länder. Så det finns ett så här djupt arv, eller brist i arvet, av att vi ska vara självgående, självstyrda och självtänkande. Det har varit centralstyrt från första början. Så det här är nog inte den sista fighten kring alltså just narkotika.
Nej, jag tror att det är, men sen också, alltså, som sagt, det finns 100 exempel på det, men en sak som jag tycker är intressant är att man har lagt ner väldigt mycket pengar då på att börja läsa i skolor, att skicka ut material till alla nionde klassare, till deras föräldrar, till lärarhandledningar. Det här ska ni prata om, ni ska berätta att musikstjärnor som pratar om cannabis är köpta av industrin, som man sa det tidigt 80-tal. Ja, men massa sådana här saker som idag bara, okej. Och sen har man ju då använt, sen har man ju också då gjort opinionsundersökningar i befolkningen för att se hur många som stödjer den nuvarande politiken. Och då ser man ju att det är jättemånga som stöder den nuvarande politiken.
Okay. Alltså på mot 90%
över. Ja, exakt. Och sen använder man de här opinionsundersökningarna längre ner i strömmen för att visa på hur framgångsrik politiken är. Och så har det ju varit, och ju färre liksom bevis på att den svenska politiken har varit lyckad, och de har blivit färre och färre ju närmare nu till vi kommer, desto mer har man liksom accentuerat det här att politiken har en stark stöd i befolkningen, som att det är ett bevis för att politiken i sig är lyckad.
Vi måste markera.
Ja, man måste markera. Och, eller liksom att man lyfter fram att i Sverige är det så många, alltså långt fler ungdomar som tycker att cannabis är väldigt farligt än i resten av Europa.
Jag tänkte på det här, du säger att man visar det här att nuvarande lagstiftningen har starkt stöd i befolkningen. Är detta parallellt när public service går ut och säger att vi har högt förtroende bland befolkningen och hänvisa till någon egen mätning för att liksom avvärja kritik?
Ja, kanske. Men
jag tycker jag sett det här argumentet flera gånger innan när det varit saker.
Ja,
istället för att prata om, funkar detta eller finns det relevans i kritiken, så tittar man på, ja men folk har ju förtroende och får, så då finns det inget att prata om.
Ja, jo, men jag ser det, men då skulle det betyda att man har haft några ytterligare organ som har gjort allt för att lyfta fram public service som det viktigaste vi har, och det har ju såklart diskuterats och man är ganska överens. Men
public service har ju en egen avdelning för smörja politiker och grejer.
Ja, men jag hörde att ni pratade om det, men alltså,
men du får jättegärna prata om narkotika.
Du får jättegärna berätta.
Ja, men det finns, jag ser en jättestark parallell här.
Ja, men du får jättegärna berätta vilken det är, så ska jag kolla upp det, jag lovar att kolla upp det.
Ja,
jag tyckte det lät intressant.
Ja.
Annars, det känns som att public service liksom HR-avdelning eller liksom, de sysslar mest med så här Facebook-inlägg och sånt där. Liksom.
Johan, får bara ställa en fråga så vi slipper prata runt om det. Ja. Vad är problemet med den svenska modellen av cannabis? Det har varit skitbra. Det har varit framgångsrik. Vad är din kritik? Fram till nu. Det har ju fungerat.
Det
har ju
tjänat, det här,
har inte det tjänat oss väl på ett jävligt effektivt sätt fram till nu åtminstone.
Fram till du skrev den här jävla boken.
Nej, men innan du kom med det här så hade det ju rätt så bra. Vi var överens. Man behövde inte utmana sina egna tankar. Jag kunde gå till jobbet och vara lycklig. Jag behövde fråga, sätta mig själv. Var ju ganska jävligt ingripande.
Han är för väldigt upprörd för att han är den tredje polisen i svensk historia som vågar snart erkänna att han har haft fel.
Men what you're reminding me of now, there is a part in the book, Johan, that you are can't remember his name.
Kan inte han få svara på frågan först?
Yeah, but I was just like a former justice minister för Moderaterna, when Brå released the report saying that basically lagstiftningen är mer eller mindre inte effektivt. He became super offended. He got like really angry and he demanded from Socialdemokraterna to declare hur ställer de sig till Brå.
Ja, exakt.
And wanted to call
det var en kvinna.
Ja, and wanted to call Brås generaldirektör till utvecklingssamtal.
Men det var liksom spricker i fasaden. Och vem var ordförande för Brå 98?
Morgan Johansson
lovade att vi ska inte se över kriminaliseringen av det egna bruket redan då, som han har gjort.
Was he the one who had utvecklingssamtal?
Nej, det är en bra fråga. Jag vet inte vem som fick utvecklingssamtal. Men
Johan, har inte svensk narkotikapolitik fungerat väldigt bra egentligen till modern tid, om man säger?
Nej, den har inte gjort det.
Varför? Den har ju, är det inte så,
men
att,
om vi kan titta på alla utfästelser som man lovade då, när man har liksom gjort en allt mer restriktiv och senare repressiv,
så har man ju inte nått det. Och om målet är ett narkotikafritt samhälle, så är vi längre ifrån idag än någonsin.
Okej, men bortsett från det målet. Det är som Vägverket, de har så här nollvisionen.
Ja, det är ännu värre, för att då tänker man ju bara liksom kring drogerna. Man tänker inte ens kring skadorna. Och narkotikadödligheten har ju gått upp på vinden. Även om de senaste åren så har vi faktiskt gått ner lite grann. Det har varit mindre fentanyl till exempel. Så det är bra. Även om det gick upp nu senast bland kvinnor. Oroväckande. Så vi har fortfarande inte fått den här krisen som USA har, tack och lov. Men det som man inte ens har haft, alltså politiskt som ett mål eller inte, det är ju så här, man tänker skador, dödlighet, hepatit, ja, men allt sånt där. Men det här med gängen och vålden och liksom slaget om narkotikamarknaden, det har man inte ens sett. Man har inte ens kopplat ihop det med narkotikapolitiken i stort. Och det är ytterligare en kontrollskada som har blivit oerhört mycket värre de senaste bara 6-7 åren. Och det betyder inte att en legalisering av till exempel cannabis kommer att lösa det. Alltså, ni alla kloka människor som är insatta i den här problematiken. Sverige är i fullkomligt unik position just nu. Och det behövs ett batteri med åtgärder för att ens bromsa upp det här.
Tänker du på gängvåldet?
Ja, men jag tänker på gängvåldet och framförallt alltså att 16-åringar skjuter ihjäl varandra. Så att svaret på frågan, nej, det ser riktigt illa ut och det ser inte ut som att det blir bättre, och det finns ingen riktig debatt om det heller. Och jag menar, och där är det väl återigen, vi kommer tillbaka till journalisterna, de har gjort ett dåligt jobb att koppla ihop de här sakerna. Och polisen har fått en alldeles för stor roll när man intervjuar folk kring narkotika, till exempel i media. De får vara experter på andra länders narkotikapolitik, de får vara experter på preparaten, de får vara experter på allt. Det är klart man ska intervjua polisen.
Är det lite så när man låter 16-åring vara expert på klimatet?
Så kan det vara. Men det finns andra experter som har fått komma till tals där också. Men jag menar,
det finns det säkert i den här frågan.
Nej, inte i Sverige. Men om man tittar inte, till exempel ekonomer. Varför är det inte en massa ekonomer som är ute? Sen kan man ju säga att det har inte varit värt det för forskare och experter att vara offensiva i den här frågan i Sverige. För de har blivit straffade. Och det är också en ytterligare anledning till varför jag ville skriva boken. Och jag tar upp det på 90-talet. Alltså de som i den här liksom tunga jävla muren av konsensusklägg, så fanns det ju några som bara gjorde sitt jobb. Liksom höjde finger och bara, ursäkta, ska vi inte titta på det här? Det kanske inte går så bra. Men de blev ju satt i intellektuell karantän. Och jag menar, det här var ingen galning, det här var ju forskare, välrenommerade forskare.
Jo, alla de här sakerna du nämner, det påminner ju allt. Alltså jag har ju bråkat mycket i offentligheten om massa saker. Och jag är ju både ryspion och rasist-nazist och demokratins dödgräver och allt jag är. Men samtidigt så, och det värsta med mig, det är ju att ingen har kunnat visa att jag har fel. Det är därför man blir extra farlig. Och hot mot allt och alla. Och mycket av det du säger, som det här experter har inte vågat våffa sig, vad de vet egentligen att fan, vi är snett ute, men man vill inte öppna käften för det straffar sig. Och det här återkommer ju i fråga på fråga, att det är därför hela Sverige går liksom åt ett håll, när det egentligen är idioti, och längre det blir bara värre, så sen måste man ta ännu större åtgärder för att rätta till det.
Och sen svänger alla samtidigt.
Ja, exakt. Ja. Men jag menar, inte om du jobbar på SVT, känner du inte att du är i ett bygge som en stor del av problemet?
Alltså,
för du förstår
ju. Liksom, absolut, jag kan tycka så här, att det kommer till, jag menar, ni har ju haft många som har suttit här, och jag menar, jag lyssnar på många av de människorna också som har väldigt starka åsikter om public service.
Du menar Aron Flam och Garnman?
Ja, men bland annat liksom. Och jag har jobbat på SVT i 10 år på nyheterna, lite mer. Och grejen att jag tycker att den som har varit bäst på att förklara problemen på SVT, till exempel, som har suttit här, det var Micke Lindgren. Det heter han så.
Ja.
För han har jobbat där, han vet. Och han liksom skäms inte för att säga det. Och typ, problemet där är att det är en stor, liksom, trögrörlig organisation. Många mellanchefer, redaktörer med inte alltid bra koll, som kanske inte är på rätt plats. Det är väldigt svårt att få igenom vissa projekt. Och det behöver inte ha med politik att göra. Det är bara att det är en liksom koloss på många sätt. Så att, alltså, det stora problemet skulle jag säga med SVT,
och som jag kan stå för, det är att jag tycker inte resurserna används rätt. Återigen, jag tycker att vi har alldeles för mycket snabba, ytliga nyheter. Alltså, vi köper in dokumentärer istället för att låta svenska dokumentärmakare visa stora delar av samhället. Att det finns jättemycket bra grejer man skulle kunna göra. Jag skulle också plocka från Nöje, nu kommer jag aldrig få jobba där. Och göra mer journalistik.
Du kommer alltså, att vara opartisk när det handlar om Nöje.
Exakt. Nej, men så att, jag vet inte om det är ett svar på din fråga. Jag tycker att kritiken, jag säger så här, det är så många som jobbar på SVT. Mm.
Lika många som på CNN eller vad det var.
Ja, men det speglar också befolkningen lite grann. Jag tycker att
speglar SVT befolkningen.
Ja, men jag skulle ändå säga nyheterna.
Jag håller på att börja bli frustrerad. Det är för första gången som jag ser fram emot att prata om cannabis och droger.
Han jobbar ju på SVT.
Ja, vi har pratat halvtimme om SVT. Ja,
men jag tror så här, alltså problemet till exempel om man säger politisk vinkling och sånt där. Jag tycker det stora problemet är väl snarare att man är lite vindflöjel, skulle jag säga. Precis som svenskarna överlag.
Oh.
Det är till exempel i den här frågan. Jag menar, när vi höll på att granska de här grejerna 2014-15, egentligen så borde ju liksom redaktörer och chefer komma och säga, fan, det här är ju bra, shit, vi har hittat ett ämne som, det här finns ju jättemycket att gräva i, fortsätt liksom.
Men vad säger dina kollegor när de om den här boken? Skulle inte det vara material för SVT att djupgräva i?
Jo, absolut. Men frågan är i vilket format. Alltså det skulle ju funka. Jag och en kollega pitchade till Dokument inifrån typ 2015.
Uh-huh.
Och göra en för det sjuka är med svensk narkotikapolitik, så mycket som finns, det är att det har inte gjort ansvarsutkrävning. Jag gör det en del i boken. Jag lyfter fram organisationer, personer och sådär. Men nu menar jag sätta folk på kamera och grilla dem. Det har inte gjorts. Och det är så många som har antingen gått bort nu eller typ för gamla för att sätta på kamera. Det är stötande. Alltså det är den typen av journalistik vi borde göra mera. Så att, men jag har lite mer dokumentäridéer, men liksom på nyheten är det svårt att göra den fördjupningen som behövs. Alltså,
man lyckades göra av Diamant Salihos bok, gjorde man ju ett program.
Ja, de gjorde på den.
Våra barn dör, ja. Jag kan tänka mig en massa olika vinklar man skulle kunna.
Absolut, alltså, men återigen, när vi är inne på drogerna, alltså det finns saker som är fina att granska, det finns saker som inte är fina att granska. Det här är fortfarande en sån sak.
Dirty.
Det är lite, även om det är ingen som liksom säger det rakt ut nu, så... Och jättemånga kollegor har varit jätteintresserade. Flera har köpt boken, kommit och tackat, läst den och sådär. Men från chefshåll tror jag man är lite avvaktande också. Så här. Hur landar det här?
Ren jävla populism.
Samtidigt, jag har ju gett mig ut på djupt vatten och liksom verkligen...
På vilket sätt har du gett ut på... Alltså, rent faktamässigt?
Nej, jag har gjort ett projekt som jag liksom har gjort massa research. Sen alla historier har ju sin vinkel liksom. Det kunde komma 20 böcker om narkotikapolitik. Men jag menar bara att de är välkomna och
på vilket sätt har du gett ut på djup vatten?
Det är för det ämnet är som det är. Jag har gjort sjukt mycket research. Jag har läst sjukt mycket. Det är sjukt mycket referenser. Det är sjukt mycket källförteckning. Allt sånt där. Och det är ett projekt som jag har liksom drivit igenom själv. Som jag står för 100%. När man gör granskningar på SVT är det ändå liksom, det finns en organisation, det finns redaktörer.
Man backar av kollegor.
Ja, men det finns alltid en uppbackning liksom. Det här, jag är ju helt, men det ville jag också ha det, så jag är helt ensam där ute liksom. Vilket är nice, för jag står för det som står här.
I'm very interested in the period between like the 60s to the 90s.
Yeah.
Var public service saklig och oberoende, eller var det en instrument som används av olika...
Jag kan säga så här, alltså, när det kommer till drogerna, alltså 80-90-talet, både SVT och SR, de var inte så intresserade av frågan, ärligt talat. Det var en fråga som var väldigt stor i vissa morgontidningar, men absolut i kvällstidningarna, och de som sticker ut är Expressen. Expressen har från 60-talet, slutet av 60-talet, när man lät Nils Bejerot skriva en bilaga som de skickade med till senare kampanjer man har kört. när man jämfört langning med mord och så här, man har gjort, ja men dödsknarket var en lång serie de körde och man hade rubriker som sätt ett elstängsel runt Holland, ja till EG, ja till fritt knark, alltså så här klassiska kvällstidningskampanjjournalistik. Så det är framförallt där skulle jag säga att man har sett det. Från public service så uppfattade jag mer som att man var ganska ointresserad. Man hade ju inte heller den tonen och kvällstidningarna på den tiden kunde vara ännu mer liksom kampanjdrivna och ännu mer så här retoriskt hårda.
Jag älskade hur de beskrev eller rapporterade från den FN-konferensen där drottning Silvia pratade. Kan inte du berätta lite om det?
Det var ju katastrof på alla sätt och vis. Men, jo men 98 så var det en stor ungaskonferens. Det är en sån där man samlar massa prominenta människor i FN-skrapan och så har man ett ämne som man går till botten med. Och det här var liksom den sista stora sån narkotikakonferensen där man fortfarande trodde på kontrollpolitiken. Sloganen var "A drug free world, we can do it." Det är ingen som tror på det. Kofi Annan var generalsekreterare på den här tiden. Alla minns Kofi Annan, eller? Precis innan konferensen startade så publicerades ett öppet brev i New York Times. 500 experter, ex-presidenter, Sydamerika, ex-försvarsminister, USA, forskare från hela världen. Så här, snälla, lägg ner kriget mot knarket. Vi har nått vägs ände. Man pratar inte ens om legalisering. Man sa bara, alltså det har kostat mer. Låt oss åtminstone säga att det har kostat för mycket och vi måste gå vidare.
And just chill.
Ja, men typ,
tänk, när var det här? 98?
98. Så här, vi måste ta ett omtag om allting. I alla fall, och det här blev ett jävla ramaskri i Sverige för att det var 12 stycken svenskar som hade skrivit under det här brevet. Och då hade Expressen en utrikeskorre i USA som var en person som har drivit en ganska personligt hård kamp mot allt som heter knark. Hon har till senare rapporterat från Cannabis Cup till exempel. Så väldigt, ja men det var typ så här, rubriken var någonting, du vet, katastrof, hasch-VM och så vidare, det var ganska roligt. Ja men det är så liksom, ja men det är så här, det är en klassisk så här svensk grej att förfasas över vad som händer utomlands. Det här var vanligt på den här tiden. Men i alla fall, och Silvia var också med, Sverige skickade en stor delegation, Margot Wallström var socialminister, man tryckte en broschyr som visade hur framgångsrik den svenska narkotikapolitiken var, trots att allt hade gått fel under 90-talet. Så man skulle dela ut, den var på engelska, den var liksom fint formgädd och allt sånt där. Och Silvia var också där, för Silvia har alltid jobbat mot knark, du vet, alla goda sidor. Och om ni vet hur det fungerar i Sverige så finns det en Torekovskompromissen.
Vad är det?
Torekovskompromissen. Kungahuset ska inte vara politiska.
Right.
Nej.
De ska inte lägga sig i politiska frågor. Det är därför de gör fina grejer. Om ni kollar på året med kungafamiljen, det är, du vet, hjälpa handikappade barn, städa på en strand. Mm. Ja, men sånt där. Helt opolitiska grejer. Men grejen är att knarket, alla var överens, så det var inget problem för Silvia att vara emot knarket. Så att i den här liksom medierapporteringen där Expressens korre kallade de här svenskarna för 12 fega svenskar, vill legalisera allt tillsammans med George Soros och så vidare.
Ja, det var då, det var fortfarande okej. Okay och måla ut Soros som en fiende.
Ja, men George Soros finansierade det här Lindesmith Center som senare blev Drug Policy Alliance. En organisation som jobbar för narkotikapolitisk reform. Allt. Exakt. Så att, det finns en sanning i det där. Mm. Men Silvia var där, hon talade, du vet, om alla barn, det är synd om barnen, jada, jada. Men sen blev hon intervjuad av Expressens korrespondent. Och då tyckte hon också att det var hemskt att de här svenskarna hade skrivit på det här brevet. Hon fick också frågan om, så här, vad tycker drottningen om harm reduction? Harm reduction är skadebegränsning. Det är alltså ett sätt att se på narkotikaproblemet, att nolltolerans är liksom inte vägen fram, utan man måste försöka minska skadorna.
And I'm imagining her answering, why reduce harm when you can eliminate it?
Ja, exakt. Hon sa det är en farlig väg att gå.
Okay.
Och det här är 98, det är ett högst politiskt uttalande. 84, när det var HIV-AIDS-epidemi, så sa WHO att alla länder borde ha sprutbyten för att minska HIV-AIDS-epidemin. Så att det, redan då så var det ett högst politiskt, men hon sa det är en farlig väg att gå. Sen fick hon också fråga om cannabis. Hon sa att hon tror att det var en port till andra droger till exempel. Så att Silvia har ju varit, jag gjorde en nyhet om Silvia sedan 2015 där hon fick kritik, eller hovet fick kritik av en narkotikaforskare just för att hon var med och invigde flera konferenser med de här förbudsorganisationerna. Och det har inte varit ett problem tidigare. Det är ingen som vet vad det är för organisationer, det är ingen som bryr sig. Men jag jagade i hovet typ i 3 månader eller någonting sånt där. Kanske överdrev nu, 1 månad, 1,5. Men och de, ja, vi kanske får ett svar och sådär. Ja, men till slut så blev det bara ett skriftligt svar. De vill ju absolut inte ställa upp och ställa henne framför en mick.
Det hade varit episkt.
Det hade varit episkt. Och nu, ja. Men nu känns det, vet i fan om hon är...
Men när slutade Silvia och kungahuset engagera sig i frågan?
Nej, men hon har varit med på några sådana där konferenser. Men hon har inte gjort lika skarpa uttalanden. Så att de har nog ändå liksom... sagt åt den eller hennes talskrivare.
Men var det ingen i Sverige på den tiden när hon sa det här som reagerade? Och då menar jag även de som är motståndare eller till och med gillar kungahuset.
Nej.
Okej, det här är väldigt politiskt.
Det är ingen, det, nej. Och det är genomgående.
Total consensus on it, så.
Ja, då är det inte politik.
Men, ja, exakt. Man måste förstå att från tidigt så var liksom det man bankade in, det är så alla goda krafter. Ska vi nå det narkotikafria samhället, alla goda krafter måste samarbeta. Och då är de som höjer en annan röst, då är de automatiskt med de onda krafterna. Det var därför man kunde peta bort dem. Och jag intervjuade Vidar Andersson i boken också, den politiker som har ändrat sig, som var Sveriges drogsar på 90-talet. Och han sa ju det, alla var överens. Och vi var överens till så pass mycket överens att när man sen skulle debattera med sakkunniga från andra länder, då stod man bara där och stammade och sa att ni har ju fel och vi har rätt. Det var ingen som övade sig på att debattera om narkotika.
Som i alla andra frågor, alla överens i Sverige.
Det är lite så. Och det, här kan man väl säga att typ här har vi varit överens väldigt, väldigt, väldigt länge. Så det är väl därför den här frågan sticker ut idag. Mm. Och att man ändå har kunnat se dödsfall öka och sådär och skador och de narkotikamarknaderna.
Men det finns ju en... Det finns i alla fall ett tillfälle som du också skriver om där någon har i alla fall oberoende från Sverige har påstått att Sverige har faktiskt lyckats med det här. Och det måste väl ha varit typ Morgan Johanssons highlight i sin karriär. Det var någon rapport från UNODC.
Exakt, det är FNs kontor för narkotikakontroll. Det är ju, alltså det är lite lurigt med de här FN-organen, för sen i rubriksättning så blir det så här, FN tycker si, FN tycker så. Men det beror på vilket FN-organ det är. Liksom. Alla har sina... Och det här är ju liksom hardcore war on drugs-organet. Det var ju de som låg bakom den här A drug-free world, we can do it, 98 och så.
Mm-hmm.
Och Sverige fick då, konstigt nog, 2006... Det kom en rapport som heter Sweden's Successful Drug Policy. Där UNODC för fram att det går ju jättebra för Sverige. De är... bäst i Europa, näst bäst i världen efter Japan.
According to Swedish politicians.
Ja, men exakt. Och den som kunde det här då, man kan ju liksom tracea tillbaka de här formuleringarna, kommer ju från de här rapporterna som har skrivits från Socialdepartementet och Folkhälsoinstitutet på 90-talet som visar då. För det är ju, som jag skriver i boken, det är inget konstigt, det är liksom ett siffertrixande för att visa att man med då restriktiv politik kan styra narkotikaproblemet i ett land. Vilket inte stämmer. Och det roliga är att återigen, det man lyfter upp i den här rapporten, det är ju att få svenska ungdomar att testa cannabis och att politiken har ett starkt stöd i befolkningen. Man nämner knappt att narkotikadödligheten ökade och steg jättebrant innan dess till exempel. Man nämner inte allt motstånd mot skadebegränsande insatser som har funnits. Man får det till och med att låta som att det har varit en självklar del i svensk politik. Det var det inte. Det är inte ofta man kan säga det som reporter. Och jag har ju läst det själv och jag kan källorna. Och jag har också citerat 2 andra forskare som skrev liksom, två papers kring den här rapporten. Och det här är ju liksom, det är antingen djupt, djupt okunnigt eller så är det lögnaktigt rakt av. Men det är ett intressant kapitel för att Morgan Johansson var ju folkhälsominister också när han tog emot det.
Johan, jag har en fundering.
argumentet från din sida, eller boken som du argumenterade, det är att Sverige har en väldigt hög dödlighet kopplat till droger. Därför så ska det vara legalt. Eller i vart fall avkriminaliserat för att man ska kunna få vård.
Alltså, jag tycker inte jag tar upp dödligheten jättemycket. För, även om den finns där. Ja, men exakt. Och jag vill ju använda, eftersom du inte har berättat, jag vill ju använda cannabis som röd tråd, som den populäraste illegala drogen. Det är där det händer mest i omvärlden just nu. Och den historien har inte skrivits i Sverige. Vad har cannabis haft för roll för den svenska politikens utveckling? Jag har ju valt bort andra droger, så det är en svaghet i min bok. Alltså vill man ha en 100-procentig översyn av hur det har gått till, så måste man läsa andra källor också. Det ska...
Vilken drog är den bästa, skulle du säga?
Det beror ju på vad man ska göra efteråt.
Ja, men du ska gå till jobbet sen och...
Då är det väl någon typ av centralstimulerande.
Amfetamin.
Mm. Eller kaffe, det är lagom. Det får oss att bli pigga. Men det är, den är inte så medvetande förändrad.
Jag hade nog tagit morfin innan jag gått till det bygget.
Jag tycker inte jag fick svara.
Nej, exakt. Nej, men, och det jag skulle säga är att alltså, jag håller väl inte riktigt med om att det är det.
Nej, men jag ställer frågan till dig. Vad, Sveriges narkotikapolitik, det är inte lyckad. Vi har en nollvision, när vi når inte dit. Yeah. Och så har vi ju väldigt hög dödlighet. Som är ett av problemen.
Ja, men exakt. Det är en av många parametrar som...
Och det är en argument varför det ska vara... I vart fall...
Det där är, och det är så svårt för att man blandar ju lätt allting. Alltså om exakt, vi tänker på avkriminalisering, det är kanske mer en vårdinsats. Man avstigmatiserar någonting, man gör det lättare att få vård, man styr om från rättsväsendet till vårdapparaten, som Portugal gjorde till exempel. Men det krävs liksom en stor satsning över hela spektrat. Men i Sverige så är vi ju på den nivån att vi vill inte ens utreda hur kriminaliseringen av det egna bruket har fungerat, trots att den här lagen var högst kontroversiell när den blev till, och det har gått 34 år nu. Så att Sverige är ju så långt ifrån det som det går. En legalisering är egentligen en annan sak, och det är det som händer i många andra länder just nu, och det handlar ju om cannabis företrädesvis. Och det är en mer, det kanske skulle ha en mer effekt på brottsligheten, åtminstone över tid. Men det vet vi ju inte. Det enda man med säkerhet kan säga är att förbudet har ju åtminstone hjälpt den organiserade brottsligheten att växa sig mäktig. Så det är ingen tvekan om det. Och jag försöker ju lansera den här, liksom, man pratar om narkotikarelaterad dödlighet när folk skjuter varandra, men det är ju framförallt narkotikapolicyrelaterad dödlighet. Alltså, det är ju en, man kan ju tycka att det är värt det, men om man ska lämna över en marknad till de mest våldsamma och riskbenägna, så kommer det att hända saker. Sen kanske man tycker att cannabis är en så farlig drog och att förbudet gagnar oss ändå. Då är ju problemet att man kan inte bevisa att vår politik håller nere cannabisbruket. Det är det som är problemet.
Så det är inte bruket som leder till den höga siffrorna i dödlighet, det är alla omständigheter kring bruket.
Ja, men exakt, alltså det där måste man också hålla igen. I Sverige har ju cannabis fick tidigt en roll som dubbelt farlig. Dels inneboende medicinska risker.
Man kan ju bli sömnig och hungrig.
Som ofta överdrevs. Det finns massa problem, men det är en dosfråga ofta. Men de överdrevs. Det betyder inte att det är ofarligt. Men
vad är det farligaste som kan hända om du röker på?
Alltså det man kan säga, det största problemet med cannabis generellt, vilket jag kan både säga anekdotiskt och de forskare jag pratat med och forskare jag läst, det är att det är beroendeproblematik. Som med alla andra droger, att det tar för stor del av ditt liv. Alltså alla som har haft människor som har rökt cannabis runt om sig vet att det kan vara ett problem. Sen är det så här, vad är hönan, vad är ägget? Men vissa människor kanske inte borde röka cannabis.
Som med alkohol. Vissa borde inte dricka alkohol.
Nej, de kan inte hantera det liksom.
Men beroende på vilket sätt dock?
Vadå?
Det är psykologiskt beroendeframkallande. Ja.
Exakt, det är inte lika... Alltså om man tänker abstinensproblem till exempel, de är ganska låga. Det kan vara så här, svettningar, svårt att sova.
Va? Kan man få det?
Absolut, det kan få. Ja, absolut.
But then you van need to be like really super heavy user.
Men det är inte som heroin, att du typ får hallucinationer. Nej. Och psykoser. Eller med alkohol, du kan ju dö.
Alkohol är nästan farligare faktiskt. Du måste, alltså om du är en riktigt tung då, det man kallar alkoholist, alltså, och ska sluta med alkohol.
Måste du då trappa ner det?
Du måste vara ner, alltså du måste vara inne i sjukvården. Du kan verkligen... död då, det är riktigt farligt.
Omar, jag förstår, tänker du att, eller hur resonerar du? Tänker du att det här att bli beroende är påhitt, eller att det är väldigt lågt, eller hur resonerar du?
Well, I don't see like there is a lot of evidence that is like very addictive in general.
Inte fysiologiskt.
Not physiologically. Mm. That I mean, you would get like especially if you are an occasional smoker, that you would like get like chills and like strong withdrawal symptoms and so on.
Det. Men nu säger du occasional och du, nu pratar vi om vananvändare. Du pratar okay. Liksom varje dag-ish.
Okay, yeah, for sure. But like, is it like, if you, because there's always like a relative comparison to other kinds of drugs.
Yeah.
Is it like, compared to other drugs, is it like how...
Kaffe är mycket, mycket starkare.
You know, this is what I mean.
Ja, like man kan säga mellan, scale is like man kan säga mellan typ, det här är skitsvårt att mäta. Men det vi
ja,
har...
Jag har faktiskt, det finns en mätning som... jag hade en när jag pluggade högskola så skulle vi göra en sån här studie och välja något ämne. Och i den studien så använde jag då en sån här graf från man har mätt beroende.
Ja.
Och cannabis är ungefär i samma härad som att lösa korsord, i alltså beroendeskapande.
Ja, men typ mellan 10-20% av liksom, kan man säga. Men alkohol brukar ligga typ på 12%.
Jag måste bara flika in här. Du får inte svettningar och sömnsvårigheter av att inte lösa korsord.
Nej, man kan känna sig dum.
Nej, men man har gjort en mätning. Att hur stor är risken för återfall? Eller man ska, har du löst ett korsord så kanske du vill göra ett till.
Jag vet inte
hur man har mätt det. Men det var ändå en liksom allmänt godtagen studie. Men
sen, det är ju sån där som förstör debatten med de här grejerna. Du är ju Morgan Johanssons dröm. Han kan alltid hänvisa till det och säga, ser du vad vi är på väg? Så här blir det om du rör för mycket
cannabis.
Man kan säga också att...
Vad var alltså, mer argument, Johan?
Nej, men beroendeproblematiken är högre ju tidigare du börjar.
Just
sen,
det.
Sen är ju problemet då att det är inte slumpmässigt vilka som börjar med droger tidigt. De har redan ett högre risktagande. Mm. Alltså, ni vet alla de här problemen. Så att det är väldigt svårt att mäta. Men det är inte så att cannabis sticker ut. Men det är, jag skulle säga att beroendeproblematik. Sen kan man säga att det finns en andel i befolkningen som har grav psykisk sjukdom i familjen.
Right.
Psykossjukdom i familjen. Den här typen av speciellt schizofreni och så vidare. Det är mycket som tyder på att de här människorna borde hålla sig borta från cannabis.
And psychedelics.
Psychedelics också, men det är inte lika lätt att använda mycket psychedelics. Så att, men problemet dock är att många människor som har den typen av problematik, det verkar som att när de använder cannabis så får de bra effekterna starkare också. Så de har lättare att fastna. Men i längden så är det inte oproblematiskt. Och det verkar också som att, precis som jag intervjuar Amir Englund i boken som är cannabisforskare i King's College. Och han pratar om att man bör se det som med hjärt-kärlsjukdom. Alltså övervikt, dålig kost, allt det där. Har man många liksom boxar som man tickar i, då kanske man ska hålla sig borta från just cannabis. Kanske vill man berusa sig, kanske en annan drog är bättre.
But that's also like, in a way, an argument for legalization. Because I would say, generally speaking, when a product is legalized, it's easier to be used in a, how to say, in a more prudent fashion. So, and correct me if I'm wrong, like, for example, I think legalization of cannabis reduces use among underage or like younger.
Det är skitsvårt att säga, för det pekar åt lite olika håll. Okay. Man kan säga att himlen har inte ramlat ner, det beror på vem du frågar. Mm. Jag säger, som står någonstans i mitten, att himlen har inte ramlat ner, men vi har lite för lite data än. Folk älskar att lyfta upp Colorado, men exakt. Det finns 18 till delstater som ingen pratar om.
Sen ska man inte underminera den kulturella aspekten också, som är skitsvår att mäta.
Exakt.
Jag kan tänka mig att det skulle skjuta i höjden här i Sverige, för att det har varit så förtryckt så länge.
Och att vi har redan ett relativt, om vi jämför med Frankrike, Storbritannien, många länder. Jag menar, Sverige är en alkoholkultur först och främst. Det är klart att cannabis är spritt som fan här också, den populäraste illegala drogen. Men jag tror att just Sverige så skulle man kunna se en högre ökning framöver än i många andra länder, för där har man redan nått ett, vad ska man säga, ett tag. Sen finns det också något oroande med att Sverige är en berusningskultur. Som kanske inte...
Det du säger i princip att Sverige är ett land med massa barn.
Ja.
Man har tagit godiset ifrån dem.
Exakt.
Och om man ger det så kommer alla gå bananas.
Jag skriver inte boken, men jag
vill gärna prata om det, för jag tycker att, jag vet inte om, nu kommer inte det att hända, men en anledning till att vi måste ha en bättre diskussion, det är att politisk förändring kommer säkert att komma förr eller senare, även här. Vi kan inte vara ensamma när hela världen ser annorlunda på just cannabis, men just nu tror inte jag svenskarna är redo för en cannabislegalisering.
Det krävs
utbildning, det krävs en mer debatt. Jag menar, kring alkohol så har vi det finns en drogmoral, det finns en diskussion. Man kan säga till vänner, en upparbetad kultur för att, ja, men, att folk inte ska... Sen har vi en lite osund kultur också. Det är okej att uppträda brusat och göra bort sig i Sverige också jämfört med många andra länder. Det är lite tråkigt, så att jag tror verkligen att det behövs. Men det är, för att återknyta till det där, det är väldigt intressant att du sa det. Det som har hänt de senaste åren, förbudssidan, om vi går tillbaka till dem som att cannabis är farligt, därför ska det vara förbjudet. Problemet är att den där sidan har förlorat farlighetsargumentet idag. För nu har vi politiker, experter, aktivister i olika länder som säger absolut, cannabis är farligt, därför ska vi legalisera det. Vi ska sätta åldersgräns. Vi ska kontrollera produkterna. Vi ska bättre mäta hur bruket ser ut i befolkningen. Allt det här man kan göra på en vit marknad som man inte kan göra på en svart marknad. Och det där är en paradox, att på en svart marknad, vi vet inte hur mycket cannabis som används i Sverige idag. Vi vet inte vilka som använder det. Vi vet inte vilken typ av cannabis. Vi vet inte vilka doser. Vi vet inte vad som finns, vad det är kontaminerat med, allt sånt där. Så att jag tror att den restriktiva sidan har en lite tufft uppvaknande där. Så de måste verkligen skruva upp sin argumentation. För man har tappat det här, det är farligt, därför ska det vara förbjudet argumentet.
Mm. All right, so let's do a few, like I will say a few claims and you say true or false.
Uff. Får jag säga sant eller falskt?
One, cannabis is a gateway drug to other heavier drugs.
Falskt.
Började inte med en joint och slutade med hash.
Enligt Göteborgsgubben.
Ja, du kommer ihåg.
Nej, sluta med heroin.
Han sa det börjar med en joint och slutar med hash.
Det är han i SVT Debatt.
Precis, det där debattprogrammet. Det var Göteborgsgubben han skulle varna.
Jag tror han är med i alla debatter.
Är inte bröstmjölk en gateway?
Exakt.
Sen finns det självklart en röd tråd mellan att testa lättare droger och sen...
Okej, but there's a counterclaim to this. The counterclaim to this is...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dom har blate grabarna dom behover pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Dom måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Läs i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubbista måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.